man tar det faktum att digitaliseringen löser upp rummet lite grann, och man ska bara liksom ta på sig en hög hatt där, så ska man kunna säga att den sista stora innovationen eller hur vi organiserar oss var ju matrisorganisationen på 60-70-talet. Frågan är om inte det som händer nu, men man kan kalla för en hybridorganisation, är nästa stora innovation.
Ja, hybridarbetslivet, att jobba på ett hybridarbetssätt, det är det nya normala, och då är det viktigt att både kunna vara innovativ och samtidigt kunna implementera. Här hör ni Per Schlingmann, en av våra stora tänkare och inspiratörer när det gäller digitalisering, när det gäller ledarskap. Han är en väldigt intressant person, väldigt intressant samtal som du nu har framför dig.
Ja, med tanke på hans gedigna bakgrund inom det, både det politiska och näringslivet och det kommunikativa och digitala. Ja, jag kan säga att det kommer bli ett riktigt höjdarsamtal idag. Det ser vi verkligen fram emot. Och så vill vi såklart välkomna alla lyssnare till ett nytt avsnitt av Fokus Digitalisering. Sista avsnittet innan sommarlov. Det känns som att tiden har gått så fort.
Det har gått väldigt fort. Vi har ju redan hunnit med massor med avsnitt.
Vi har ju det. Så att jag tänker att nu avslutar vi på topp och avrundar denna säsong med ett pre-snack, digitaliseringssnack inför Almedalen.
För nästa vecka, då är det ju dags. Då är det Almedalsveckan, politikerveckan. Men kommer den här veckan att verkligen slå som den har gjort tidigare i år? Ja, inte de sista två åren då det inte har varit någon Almedalsvecka. Men åren innan dess har den ju bara ökat och ökat i betydelse. Hur blir det i år egentligen? Det ska vi prata med Per Schlingmann om.
Och förutom Per Schlingmann så har ni ju mig, Hanna Larsson, som är en av programledarna, jobbar på Cisco med affärsutveckling. Och såklart Anna, du är ju med.
Ja, och jag är Anna Bellman, jobbar som moderator och programledare, föreläsare, talartränare i en rad olika områden, men bland annat då med dig, Hanna, på Cisco i den här podden. Och är det inte dags att vi kör igång det här intressanta samtalet nu?
Nu kör vi, va?
Ja, Per, många känner ju dig som en mycket mångfacetterad person, bland annat att du är hjärnan bakom Moderaternas omdaning där i början på 2000-talet till Nya Moderaterna. Du är också författare till en rad olika böcker, har en ny på gång tillsammans med Kjell och Norsum, Momentum. Du är ofta anlitad talare, debattör när det gäller digitalt ledarskap, någonting som vi vill ta pulsen på idag. Och så vill vi naturligtvis också prata Almedalen som alldeles strax ska besökas och diskuteras. Och du har också skrivit en väldigt uppskattad roman, I maktens öga, som just utspelar sig under Almedalsveckan.
Som också har blivit tv-serie, får jag säga. Den inre cirkeln, den uppmanar alla att titta på.
Den är mycket sevärd. Förutom de här sakerna jag har nämnt, är det någonting som du tycker att du vill lägga till som kompletterar bilden av dig?
Nej, jag är också ganska mycket entreprenör. Det är väl också en sida som jag tycker är otroligt viktig för det egna lärandet. Så jag tycker det är väldigt roligt att vara inne och närvarande i bolag i väldigt tidig fas. Den här liksom känslan av att allting är möjligt och man är helt oövervinnlig, den är fantastisk. Den tenderar lite grann att suddas ut med tiden.
Jag förstår det, och det blir väl så när entreprenörskap är så mycket idag.
Absolut, och hela själen idag i ett entreprenörskap är också väldigt så här kommunikativt. Jag kommer från det hållet, just det där att hitta den unika idén, beskriva hela storyn kring den. Men också det här enorma så här engagemanget som finns hos just när man har precis startat nytt. Det är väldigt roligt, det lär jag mig väldigt mycket av. Så att det är också en del av mitt egna lärande, så att säga.
Och första frågan brukar vi egentligen ställa samma till alla våra gäster. Men jag tycker ju framförallt med din entreprenörande att det ska bli extra intressant att höra hur du tänker. För vad skulle du säga att digitalisering är för dig och framförallt i din vardag, skulle jag säga?
Väldigt, väldigt, väldigt stor fråga. Men det är klart att för mig innebär ju digitalisering förenkling, men också nya möjligheter. Och lite grann så brukar jag tänka på det. Det ena är liksom att det förenklar vardagen, processer. Och det andra är att det skapar liksom nya möjligheter att göra saker och ting vi inte gjorde tidigare. Allt ifrån en sån här enkel sak som att man bygger in digitala tillitsmodeller, exempelvis i så här andrahandsuthyrning av lägenheter, Airbnb. Det är ju fantastiskt, alltså att man bygger in smarta tillitsbaserade system. Till såklart allt det som är effekten av pandemin med både distansarbete, men jag skulle säga nu också hur vi blir allt duktigare på att jobba med kreativa utvecklande processer digitalt och så vidare. Ta en sån grej som dating. Man kan ju tänka sig att om man tar Tinder och sådär, att datingen, jag är inte själv inne i det så att säga, men att dejterna blir idag mycket mer träffsäkra tack vare digitalisering. Det sker fler dejter än vad det gjorde tidigare. Det var ganska mäckigt tidigare för till en så kallad blind date. Nu är det mycket enklare. Så jag tror man kan se det så på område efter område. Och så har det både den här effekten att det leder till effektivitet och därmed produktivitet. Men också framförallt det jag tycker är roliga, det är att det skapar ju helt nya möjligheter. Och ett företag som jag är involverad i, vi jobbar med rådgivning online. Och det är klart att helt plötsligt så blir det möjligt för företag och ledare över hela Sverige, kanske hela världen, att liksom få träffa och få råd av rådgivare på ett sätt som inte varit möjligt tidigt. Så att det är liksom så tänker jag att jag sorterar det själv.
Och vad skulle du säga händer om man som bolag, organisation inte hänger på det digitala tåget och är framme när det gäller det här?
Jag tror att det är nästan omöjligt idag att göra det. Jag tror att det finns en annan sida av det. Det är klart att det går ju, digitalisering är ju som en typ av naturkraft egentligen, där vi försöker att ta alla processer som går och fundera på, går de att göra digitala, går de att liksom göra mer effektiva och sådär. Det här påverkar människors beteende, det påverkar konsumentbeteende, det påverkar värderingar. Så att det är klart att det är väldigt svårt, men jag tror inte heller man ska förväxla digitaliseringen med att allting handlar om att innehållet blir digitalt. Eller om man tar exempel, jag som du sa då, jag skriver en hel del böcker och det är klart att det är inte naturlag att e-boken tar över pappersboken. Däremot så ser vi hur digitaliseringen påverkar konsumtionsbeslut. Helt plötsligt har liksom bokbloggaren en helt annan makt. Vi ser hur nätbokhandeln har en helt annan påverkan. Så det är klart att den har ju en massa effekter, så det handlar ju om att inte bara helt liksom problemfritt bara ta till sig att tänka att allt digitalt är bra. Utan det gäller ju att göra en egen smart analys och att våga vara autentisk i detta. Jag tror fortfarande att det är så att det som inte kan göras digitalt, upplevelser, konserter, fysiska möten, det är ett värde som vi tenderar att värdera ännu högre i en digital värld. Så just det där att fundera på A, hur kan jag ta vara på möjligheter? B, vilket jag tror det är svåraste, det är ju att de flesta företag då vill ju på något sätt vara premium. Vi vill ta lite mer betalt än vad kostnaderna är. Och det ofta tenderar man att om man är helt digital så hamnar man egentligen i en väldigt tydlig prispress. Alltså man tar banksidan, det är klart blir det en helt digital bank. Så det är klart att om någon gör någon bra så kommer alla andra hänga på med nya bankprodukter och till slut så hamnar det bara i prispress. Så du måste också i en digital värld verkligen ha en idé om vad är din unikitet som gör att du kan ta lite mer betalt än vad kostnaden är.
Det här är ju superintressant. Det är ju bland annat det här som du beskriver i den här senaste boken Corona Express, som ju visar att när någonting stort händer i omvärlden så tvingas vi ju mer eller mindre att hänga på ett sånt här tåg, om man får säga så. Vi måste använda den tekniska möjligheten samtidigt som utmaningen är ju att hitta vad är unikiteten i det här. Jag funderar på era nya bok här nu, Momentum. Vad handlar den om?
Nej, men den tar sin utgångspunkt egentligen i tre stycken stora förändringar eller kriser. Och det är ju fortsatt då pandemins konsekvenser. Vi tittar på krigets konsekvenser. Och vi tittar på klimatkrisen. Och landar egentligen ut i att det är klart att det påverkar ju arbetsliv, ledarskap. Klimatomställning som vi ser som kanske den stora drivkraften för tillväxt de kommande 20-30 åren. Och kan man säga en globalisering som faller samman mycket mer i kulturella regioner. Så det är en ny karta som växer fram. Och jag skulle bara vilja kommentera det du sa. För att vad det handlar om då, det är ju att både kunna vara innovativ, testa det nya, men samtidigt se till att leverera med 100% kvalitet här och nu. För att det som också har hänt med digitalisering, det är att transparensen ökar. Som kund till en leverantör så har jag mycket mer information idag. Jag ställer mycket, mycket tuffare krav på leveransen. Och ibland finns det då de som hävdar att det här är lite som eld och vatten. Alltså, det handlar om, i forskningen pratar man om implementation och innovation. Och det här måste man då göra samtidigt. Det andra man kan säga som ju är superspännande nu, det är ju att vi pratar ju digitalisering här. Och det har ju varit, kan man säga, den rörliga dimensionen under ganska lång tid. Med andra ord att vi människor är ganska konstanta, men det händer väldigt mycket som är teknologiskt drivet. Det förändras, vissa saker är disruptiva och vi utvecklar helt nya transportsystem, medicinsk utveckling, allt vad det varit. Och sen har vi människor haft en idé att vissa saker är konstanta. Så vi brukar ofta tänka det, konstant och variabel. Och det som händer nu i kölvattnet, framförallt av pandemin, det är ju att det som tidigare var konstant, nämligen hur vi organiserar vårt arbete, plötsligt blir en variabel. Plötsligt så börjar vi experimentera med det som var en konstant. Och det som händer då tror jag är att vi går ifrån ett sätt att göra någonting till en mångfald. Och klart att det här är ju extremt spännande. De kommande åren kommer ju vara högkonjunktur när det gäller innovation i nya arbetssätt. Hitta den här optimala balansen mellan liksom, vad är, gör vi fysiskt, vad är liksom vårt kontor till för, hur jobbar vi digitalt, vad har vi för andra platser för arbete utanför våra traditionella lokaler som vi kan erbjuda. Och allt det här drivs ju väldigt mycket av talangerna. Människor har fått smaka sötman av flexibilitet och kommer ställa krav på det.
Och det är ju en utmaning i sig, alltså all kravställning som digitaliseringen gör, men också det som blir framåt av det hela. Det känns som att vi bara är i början. Men vad skulle du säga är det vanligaste problemet som man stöter på när det handlar om det digitala?
Alltså det beror på vad man menar lite med det digitala. Men om man tar det faktum att digitaliseringen löser upp rummet lite grann. Om man ska bara liksom ta på sig en hög hatt här, så skulle man kunna säga att den sista stora innovationen eller hur vi organiserar oss var ju matrisorganisationen på 60-70-talet. Och frågan är om inte det som händer nu, men man kan kalla för en hybridorganisation, är nästa stora innovation. Och det är klart att utmaningen är ju för det första såklart att se till att förmå vara innovativ på det här området. Att ha det modet, att våga testa sig fram. Det är en väldigt maktförskjutning fortsatt från liksom ledning till medarbetare. Så det tror jag. Sen så tycker jag, men det finns väldigt praktiska dimensioner i detta. Det som jag upplever bland många chefer och ledare är att man upplever en känsla av förlorad kontroll. När vi inte längre kan själv organisera oss i fysiska rum. Det ställer mycket högre krav på struktur. Det ställer också mycket högre krav på att ledarna är målinriktade och så att man verkligen som man jobbar på olika platser så man ändå ser vad den egna uppgiften gör i relation till helheten. Men å andra sidan kan man säga utifrån ett medarbetarperspektiv så är det ju väldigt många också, och det visar sig att man upplever att det är mycket svårare att göra karriär i en sån här struktur. Man vet inte riktigt, det är mer oklart vad som krävs för att jag ska kunna ta nästa steg i min utveckling. Det är extremt mycket mer komplext idag att gå in i ett arbete.
Och då funderar jag på när du berättar det här, för det här är ju otroligt spännande också och väldigt komplext som du säger. Många organisationer brottas ju nu med det här. Hur ska jag hantera det här hybridarbetslivet när några vill jobba fortsatt hemifrån, andra de vill vara på kontoret och några organisationsledare vill ju styra det här. Och det vill inte de unga. De vill inte bli styrda. Hur ska man tänka som ledare?
Jag tror att själva idén här är att för den vanligaste frågan som ställdes under hela pandemin, det var ju vad blir det nya normala? Jag tror slutsatsen är att det blir inget nytt normalt, utan det enda som händer är att det som var konstant blir rörligt. Då är det upp till dig som ledare, dig som företagare, dig som ägare att bestämma hur ni ska hantera detta. Och olikhet, att våga vara, ha sin egen idé här, kommer att locka och kommer att stöta ifrån sig. Så jag tror att vi kommer få se företag som helt är på kontoret. Exempelvis telekomoperatören 3 har ju valt det. Men å andra sidan så jobbar man mycket med kontorets utformning och de har coronahundzoner och allt vad det är. Medan andra är helt fria. Jag personligen tycker att man ska definitivt bejaka detta. Jag ser väldigt stora vinster i effektivitet. Jag ser väldigt stora vinster i livskvalitet. Och jag tror att den här kompetensen som växer fram, det är ju att förstå hur tar vi vara på de maximalt positiva effekterna av att kunna arbeta på distans i termer av effektivitet. Med andra ord, vad är det för effektivitet? Alltså så här, hur blir vi mer effektiva? Och den andra delen är, hur ökar vi värdet, interaktionen och outputen när vi samlas gemensamt?
Och det blir ju lätt att digitaliseringen får ett tekniskt fokus när man pratar. Men jag tänker just det, du var inne på det förut och nämnde hur, ja men hur ska man tänka mer kring ledningsstyrning och mer mjuka värden. Du pratade om målstyrning bland annat, men vilka andra viktiga delar är med i det här?
Alltså jag tycker det är ett jätteproblem att tech är så tekniskt, att vi fokuserar så mycket på tekniken och så lite på människans interaktion med tekniken, så lite på användningen. Om vi bara kunde inse idag, tror jag, att tech är en del av vårt blodomlopp. Det är lika naturligt som elektricitet. Så det handlar mycket mer om att fundera på vad vill vi åstadkomma? Där tech är en möjliggörare. Och tech är liksom inte själva, det finns inget egenvärde i det. Det tror jag är en av huvudförklaringarna till att det fortsatt är så att det lockar mycket fler killar än tjejer. Och jag tror att det här är en ledningsfråga. Att se till att stärka självförtroendet, stärka grundkompetensen när det gäller en insikt om digitaliseringens möjligheter. Men att själv ha en, liksom en utveckling och ett språk som bygger mycket mer på möjligheter. Och att se tech som något mer problemfritt än vad det är. Så jag tror definitivt, jag tror att detta är liksom nyckeln. Då kan man också säga så här att i alla områden som är i stor förändring så finns det ett problem, och det är att när vi ska prata om det så har vi bara ett gammalt språk att tillgå. Jag tror att vi måste helt byta språk direkt här, hitta helt nya. Vi pratar så här om UX, det är totalt könlösa begrepp. Alltså vi måste liksom mycket mer prata om nyttorna, men det finns inga ord. Det är lite grann som jag är lite grann inne i mat och gastronomi, och det är så här, vi har fortfarande inte ord och begrepp för massa texturer och smaker och dofter som finns. Så då får man liksom, man får bara hitta på. Och jag tror att ledarskapets kommunikativa förmåga blir mycket viktigare. Och det här är en del av detta, att uppmuntra människor att interagera med kunder för att ställa sig frågan, hur kan vi faktiskt göra det vi gör ännu lite mer effektivare och ännu bättre. Där människan och teknologin är ju de insatsvaror vi har.
Men tycker du då att chefer har rätt förutsättningar för att kunna leda?
Det är ju väldigt varierat såklart. Jag tror att en sån här utveckling vi ser, om man ska också se lite mer i det stora perspektivet, så är det ju att vi har ju sett i Sverige hur, om man framförallt tittar på toppcheferna, hur det har växlat historiskt. Det har ju varit liksom jurister och militärer. Sen kom ingenjörerna när allt handlade om teknologiska fördelar. Sen kom ekonomerna och marknadsförarna med Janne Carlsson. Och idag så är vi i ett läge där det är helt uppenbart att företagande och organisationer handlar om att locka talanger. Att se till att skapa kulturer där människor kommer till sin rätt, får ut sin potential. Så jag tror att vi är på vägen i ett läge när de som är duktiga ledare också får vara ledare. Det är inte naturligt att bara för att man kan affären eller någonting att man är en duktig ledare. Så det tror jag är det ena. Jag tror det andra är att vi ser att ett ledarskap som är mer där vi jobbar mycket mer, alltså så här, vi leder utan kropp, kräver mycket mer av empati, kräver mycket mer av en närvarande relation mellan ledare och medarbetare. Det tror jag kommer i sin förlängning göra att vi kommer ha svårt att öka antalet man har som är direkt rapporterande och så vidare. Så ledarskap måste få ta plats, ledarskap måste få kosta. Och det är klart att samtidigt det handlar ju företagande om konkurrens, att allting ska göras mer och mer och mer och mer och mer och mer effektivt. Vår syn på digitalisering är att det leder till ännu mer effektivitet, trycker ner kostnader, trycker ner priser och så vidare. Så det är klart att det finns ju mängder av människor som inte har förutsättningarna. Jag har själv ganska mycket, har framförallt under den här våren träffat väldigt mycket ledare inom offentlig sektor. Och det är det uppenbart tycker jag att man inte har resurserna. Jag tycker också det är uppenbart att vi samordnar för lite mellan kommuner och regioner. Det är helt vansinnigt tycker jag att det ska ligga på varje kommun, varje region. att liksom hitta lösningarna istället för att hitta gemensamma lösningar och sen försöka entusiasmera ledarna att använda, att skapa sina egna berättelser och få tid till det egna ledarskapet. Så jag tror att det är väldigt varierande, men jag tror att många upplever att de inte har rätt förutsättningar.
Och då kommer vi in på något annat spännande. Nu har vi som sagt politikerveckan, Almedalsveckan runt hörnet, och vi har ju många politiska ledare i vårt land, både på kommunal nivå men också på riksnivå. Om vi ska då smalna av det här ämnet ledarskap till just digitalisering, vad tycker du om våra svenska politikers digitala förmåga och mognad?
Den är väl i tillväxt och så här. Jag skulle säga att i grunden så är det ju alldeles för låg i meningen att se vilken roll tech och digitalisering spelar för samhällets och den ekonomiska utvecklingen. En annan handlar ju om hur man själv använder digitala plattformar i sitt egna politiska uppdrag, för medborgardialog, sociala medier och så vidare. Det tycker jag det är väldigt varierande, men det har ju hänt otroligt mycket. Om man tittar på egentligen ledningar inom det som politiken direkt styr, nämligen myndigheter och offentlig sektor, så upplever jag att det har skett en otrolig professionalisering de senaste åren. Jag var ganska pessimistisk, framförallt efter något år in i pandemin, för då tyckte jag att det som har hänt nu, det är egentligen en otrolig möjlighet för ett stort och avlångt glesbefolkat land som Sverige att faktiskt ta vara på möjligheterna med distansarbete. Att maximalt ta vara på möjligheten att få hela Sverige att leva. Jag redan innan pandemin så pratade jag rätt mycket om det här att vi kanske inte ska flytta myndigheter från Stockholm ut i landet. Utan vad vi ska säga är att varje myndighet ska garantera att minst hälften av jobben kan göras på distans. Och myndigheterna var otroligt försiktiga i början. Det var ganska naturligt. Man var ju väldigt inställd på att hantera pandemin, rädda liv och sådär. Men nu skulle jag säga, nu tycker jag att det finns en väldigt offensiv syn i stora myndigheter, kommuner, att så att säga maximalt ta vara på möjligheterna. Jag tror att tjänstemän i offentlig sektor känner väldigt mycket sötma efter flexibilitet. Det känner man nog väldigt tydligt. Men också det är väldigt spännande som sker, tycker jag nu. För att det är ju så att det som händer, tror jag, det är att vi har ju tidigare talat om den här logiken att allt som kan göras digitalt kommer göras digitalt. Jag tror att vi är på väg in i en ny logik också som handlar om att allt som kan göras på distans kommer att göras på distans. Så vad som sker som är spännande i offentlig sektor, det är att man tittar, upplever jag, det finns en stor innovationsjakt på att fundera på hur kan vi hitta moment i det vi gör som kan göras på distans och därmed mer effektivt och möjliga för medarbetare, exempelvis övervakning inom äldreomsorgen. Det finns ett gäng sådana exempel. Och det här är ju väldigt, väldigt spännande. Jag tror att inom utbildningen, Sverige kommer inte gå före här, men tittar man exempelvis i USA på högre utbildning så sker ganska massiva förändringar i synen på att använda digitalisering och så vidare.
Men varför tror du ändå att våra politiker pratar så lite om IT och innovation när det ändå är så mycket som sker online?
Men jag tror att man pratar så lite om det därför att politiker lever ju i en värld när det handlar om att bli återvald vart fjärde år. Man fokuserar också väldigt mycket på frågor där man upplever att det finns politiska konflikter. Man fokuserar också mycket på frågor som man upplever är politiska. Jag tror att det finns så att säga, en rätt genuin insikt om digitaliseringens styrka. Det finns också en rädsla för en del av digitaliseringens effekter på integritet, på valmanipulation och en oro, tror jag, vad det leder med mediesamhället och sådär. Men politiken är väldigt så här, jag tror att man ska egentligen inte lasta politiken så mycket för det. Det jag tycker saknas är liksom en samhällsdebatt runt politiken som handlar om de här frågorna. Så att jag tycker att det är naturligt. Man kan också säga så här att vi pratar för väldigt, väldigt lite om exempelvis äldreomsorg i de politiska debatterna. Trots att vi vet att väljarna, det rankas alltid typ ett, någonstans mellan plats 1-5. Men det finns ingen politisk konflikt. Vi är ganska överens. Vi pratar ganska lite klimatomställning. Vi är också ganska överens. Så politikens logik och mediernas logik, det är ju att fokusera på det där vi avviker, där vi har olika uppfattningar.
Men hur ska vi då skapa ett större engagemang kring tech- och digitaliseringspolitik?
Jag tror att det kommer drivas av företag och företagen. Och det kanske inte behöver vara något fel. Jag tycker att om man bara drar en liten parallell så sa jag faktiskt, det var helt häpnadsväckande. Annika Strandhäll som är miljöminister, hon sa i en intervju i DI för typ 1-2 veckor sedan att företagen är mer progressiva i klimatomställningen än vad politiken är. Det här tror jag också gäller när det gäller digitalisering. Sen är det ju så att det som blir lidande då, tyvärr, det är ju det vi har, delar av det vi har pratat om. Nämligen, vi är väldigt suboptimala när det gäller att vi ska trycka ut ansvaret för innovation på kommuner och regioner. Det borde vi våga ha mer om nationellt ledarskap. Och sen så tror jag att vi borde också fundera på, för väldigt mycket tror jag av utveckling framöver kommer handla om att skapa levande lokala kluster i liksom levande attraktiva städer. Och det är klart att här finns, men då är det kanske mycket mer en fråga, tror jag, för exempelvis Stockholm om man tar vissa av de här klusterna. Göteborg om man tittar på det som är kopplat till utveckling i bilindustrin. Tittar man på det som händer i norra Sverige med hela nyindustrialiseringen, det är otroligt drivet av teknologisk utveckling, digitalisering. Så det är också så här att digitalisering är ju en självklar del av allting. Om vi tar hela finansiella sidan, det är ju liksom, allt är ju digitalisering. Så att jag tror att man måste se det här, och det vi skulle kunna göra, det är ju likt vi gjorde med hem-PC-reformen. Nämligen att vi tog liksom, vi gjorde ett stort steg i hela befolkningen. Och det hade ju varit väldigt spännande att fundera på, hur skulle ett sånt steg kunna se ut idag? Vad skulle det handla om? Det är ju en intressant fråga att ställa sig. Alltså, och pandemin hade ju den fördelen att den ökade ju mognaden. Takt, framförallt bland äldre som kommer att använda digitala plattformar. Vi trycktestade väldigt mycket av det som fanns. Det vore väldigt spännande att under mer frivilliga former fundera på vad skulle en hem-PC-reform 2022 kunna vara?
Och vi kanske är där nu, där det kan bli mer av det här experimentella, innovativa.
Ja, men det vore också roligt om man tänker sig att göra det från politiken. Alltså vi ska samla hela nationen till liksom ett nytt språng i den digitala utvecklingen. Och frågan, vad skulle det vara?
Ja, en sån arena där man kan diskutera såna saker, det är ju Almedalsveckan. Mm. Som vi ju har nu. Och där har jag ju mött många kommuner som säger, nej men vi kommer inte vara under och liksom besöka Almedalsveckan på samma sätt. Hur ser du den här årets Almedalsvecka? Vi har haft ett par år nu då det inte har varit någon. Förra året försökte man se på en digital variant som väl inte slog så där jättehårt. Vad tror du om Almedalsveckan och den här arenan för diskussion och samtal?
Jag är ganska positiv och hoppfull. Jag tror att ur ett rent politiskt perspektiv så kommer den kommer bli väldigt, väldigt intressant. Dels såklart att vi har ett val redan i tidig september med ett läge i opinionen som är ganska jämnt. Vi har ett ganska knepigt parlamentariskt läge så kommer vi bjuda in till ganska mycket intresse. Sen kommer kriget i Ukraina med både säkerhetspolitiska dimensioner men framförallt skulle jag säga nu politiskt med snabbt stigande inflation, stigande räntor och helt plötsligt så kommer, tror jag, den ekonomiska politiken att ha en mycket, mycket större roll. Och det är kanske det vi kommer få se ordentligt nu för första gången i Almedalen. Alltså inflation innebär i grund och botten att samhället och människor som bor här blir fattigare. Köpkraften för våra pengar blir lägre och det är ingenting vi knappt kan minnas. För att vi har levt mycket tack vare digitaliseringen som vi har tryckt ner kostnader. När vi nu liksom växlar försörjningskedjor. Så det är också väldigt spännande. Jag tycker ju väldigt mycket om Almedalen därför att det ger partierna möjligheter att ganska fritt få forma under 30-40 minuter sin egen berättelse. Jag har ju varit i Almedalen väldigt många gånger både utifrån att vara ett regeringsbärande parti men också så här, utifrån ett partiledarutgångspunkt. Det är en väldigt knepig arena därför att det är stora utomhusmöten, det är väldig mediebevakning och så. Så att jag tror att den politiska dimensionen, det blir jätteintressant, kommer bevakas jättemycket. Däremot tror jag att allting runt omkring kommer att vara, det kommer vara lite färre personer där, det kommer vara färre arrangemang. Och som vanligt kommer vi se att vissa branscher kommer vara där i väldigt hög grad. Bygg, fastighetsutveckling, stadsutveckling. Alltså alla de branscher som är starkt politiskt påverkade. Energi och så vidare. Så att det kommer se lite olika ut. Det kommer vara lite mindre tingeltangel tror jag. Lite mer fokus på det seriösa. Men det är också en återspegling lite grann av samhällsklimatet. Att det är ett mycket, mycket allvarligt läge vi befinner oss i.
Ja, det är ett speciellt läge och Cisco driver ju inte tingeltangel utan kommer ju vara där
Ja,
och
absolut.
göra lite seriösa grejer. Jag ska bland annat samarbeta med dem där. Ja, hur är det?
Ja, men samtidigt, man ska inte underskatta underhållningens värde. Ja, men absolut, alltså så här, all typ av kommunikation handlar ju både om att vara emotionell och saklig och faktabaserad. Men sen så behöver det inte vara. Jag tror att bilden av Almedalen har varit lite grann en tingeltangel, mingel och sådär. Det kommer ju fortsätta vara så såklart. Men jag tror att det är lite mindre utsträckning. Jag tror att medierna kommer i mindre utsträckning också vara egna aktörer. De kommer vara där och bevaka mycket mer och så vidare. Så lite andra förtecken tror jag.
Ja, Hanna, ni kommer ju vara där, Cisco, och bland annat jobba lite med säkerhetsfrågor. Vi ska prata digitala möten, hybridmöten.
Ja, men det ska bli jättekul även fast jag själv inte kommer vara på plats. Men jag har ju min vapendragare Anna som är med, så det känns ju väldigt tryggt. Men vilka skulle du säga är de viktigaste samhällsfrågorna nu under Almedalsveckan enligt dig?
Jag skulle säga först definitivt Sveriges nya säkerhetspolitiska läge. Jag tror för det andra skulle jag definitivt vilja säga det ekonomiska läget, delvis som en konsekvens av detta. Och sen det tredje då, jag tror det tredje som man skulle säga som är korrekt, det vill jag säga att trygghetsfrågorna har ju kommit att spela en mycket viktigare roll. Och trygghetsfrågor är en ny typ av dimension. Dels verkar ju alla partier leva i uppfattningen att är man bara tuffare, fler poliser, hårdare straff så vinner man det här valet. Men jag tror att det finns en mer så här flytande otrygghet hos människor, att man är mer otrygg, man vet inte riktigt för vad, men att det kommer hända saker och ting. Det jag skulle vilja lägga till som, det jag tror att det finns en, kanske inte hela befolkningen, men jag tror att det finns ett utrymme och lite grann en längtan. Det är ju också efter att vi har liksom politiska ledare som också har en egen tydlig berättelse om Sverige. Jag skulle önska att i det här läget med väldigt mycket hot och mycket osäkerhet, att någon vågar ta liksom stafettpinnen och peka ut en väg framåt som är hoppfull. Och för jag tror att det säkerhetspolitiska läget är ett och sådär. Men om vi tar det vi har pratat om här, ledarskapets förändring, hur skapar vi värden, hur skapar vi en funktionell, hållbar ekonomi? Sverige har ju fantastiska möjligheter. Vi har platta organisationer som kommer göra det möjligt för oss att liksom göra detta mycket, mycket smidigare och snabbare än länder med väldigt hierarkiska system. Vi har en extremt emotionell relation till naturen och hållbarhet är viktiga frågor för oss. Se det som händer i norra Sverige. Så samtidigt som vi har den här lite oroliga hotbilden så kan man också plocka fram en annan karta med massor av möjligheter. Och då tror jag att väva ihop de här två berättelserna utifrån ett oroligt läge, faktiskt ändå peka på en utveckling som är hoppfull. Det önskar jag att någon tar den stafettpinnen.
Du önskar det och frågan är om det är någon som du säger vågar göra det. Vi har ju en historia av regeringskris varje halvår. Vi har ett läge nu med en socialdemokratisk statsminister som ju går ganska starkt framåt nu. En opposition som försöker skjuta ner henne och inte riktigt lyckas. Hur mycket tror du att tiden nu inför valet kommer präglas av det?
Ja, men det kommer präglas mycket av det såklart. Samtidigt så vill jag säga så här att om man tittar historiskt, vad är det svenska väljare gillar hos politiska ledare, så är det ju att vara autentiskt, trygg, långsiktig, kompetent. Jag är inte alls förvånad att, av det jag sett hittills, att väljarna väldigt mycket uppskattar Magdalena Andersson. Men jag skulle säga så här, jag tror ändå att det går att kombinera det här med att också ha den här hoppfulla berättelsen om Sverige framåt. Jag tror att många människor skulle vilja se lite mer hopp också i en orolig tid. Så jag säger inte att alla ska gå och bli Barack Obama så här direkt. Men jag tror att det finns någon i ett läge som det är. Människor är ganska benägna att lyssna på politiska ledare idag i ett läge med mycket förändring. Så det får vi se nästa vecka.
Det ska bli väldigt spännande. Kommer du själv att vara där?
Ja, jag kommer vara där. Jag har ett ganska späckat program. Det är väldigt roligt. Seminariedeltagande, roliga middagar, allting. Det blir jättekul.
Någon ny roman på gång som utspelar sig där?
Nej, inte ny roman. Men jag håller på med ett annat litet skönlitterärt projekt. Det handlar inte om Gotland, men jag kan säga med en annan konsekvens av pandemin.
Det ska bli spännande att följa.
Ja, men jag säger, vad händer kulturellt när allt fler jobbar på distans? Det är väldigt spännande att se de här nya kulturerna i det vi kallar för digitala nomader, co-living, co-working. Det händer väldigt spännande saker. Och det tror jag man skulle kunna berätta också i mer fiktiv form.
Var får du alla idéer ifrån, Per Schlingmann?
Nej, men jag tror inte att jag har så mycket mer idéer än alla. Det är väl kanske att jag har väldigt svårt att säga nej. Så att jag bejakar det mesta av de idéer jag får fram. Så då blir det bara tiden som är problemet.
Du, om vi ska sammanfatta det här. Vi har pratat många olika saker idag, ganska översiktligt. Om du skulle säga, vad är det viktigaste för att bli en riktigt bra digital ledare?
För det första tror jag att det är väldigt viktigt att vara nyfiken. Och att vara öppen och tänka lite grann sådär att min bild är att ledarskap har väldigt mycket handlat om att ha ett stort utropstecken efter sig. Att känna känslan av att jag måste ha 100% rätt, jag måste ha alla svaren klara och sådär. Ledarskap idag tror jag mycket mer handlar om att våga möta både kunder och medarbetare med lite av ett frågetecken och gemensamt utveckla saker och ting. Och det upplever jag kräver ibland lite trygghet, att man har den här tryggheten. Jag skulle säga att det viktigaste i allt det här är att kunna liksom formulera en egen berättelse, en egen riktning framåt. Vad är vi på väg och vad syftar det vi gör till? Och kan man göra det och beskriva det på ett sätt som är större än en själv, inte bara handlar om lönsamhet eller den typen av termer, då tror jag det är framgångsrikt. Så det är nog någonstans den här kommunikativa förmågan, riktningen framåt.
Ja, det är väldigt inspirerande att prata både det digitala ledarskapet med Almedalsveckan. Men det är många bitar som man tar med sig idag, och det kommunikativa är en viktig del. Och det har det varit i många av våra dialoger som vi haft innan i podcasten, hur viktigt det kommunikativa ledarskapet är inom digitaliseringsarbetet. Så stort tack för att du som expert ändå vill vara med här idag.
Tack så mycket.
Och stort tack säger vi också till dig som har lyssnat. Prenumerera gärna på vår podd så du inte missar något avsnitt. För nu tar vi sommarlov, så när vi är tillbaka igen då får du en avisering. Har du någon fråga, någonting du vill tipsa om, så kan du mejla fokusdigitalisering@cisco.com.
Ja, men precis som du säger Anna, så tar vi nu lite sommarlov. Välförtjänt sådan. Och för dig som är ny lyssnare så vet du att du har massa spännande avsnitt att lyssna på i poddspelaren. Perfekt för hängmattan, en dag på stranden eller varför inte lite trädgårdspyssel. Men nästa gång vi hörs igen, det blir i augusti. Så ta en fin sommar tills dess.